I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig, Elin Olofsson, och min producent Anneli Lanner. Hej du som lyssnar, Elin Olofsson här. Om det låter lite ekigt i bakgrunden just nu så beror det på att jag sitter i en ny lägenhet som jag har hyrt i Stockholm på Söder. Det är en jättefin lägenhet, men jag har inte några gardiner eller sånt än så länge som dämpar ljudet. Så att det är därför det kan låta lite grann som om jag spelar in det här i en kyrka eller i en tom mäss. Lokal kanske. Jag ska se hur man får upp gardinerna. Jag har aldrig bott någonstans där det är så högt i tak som här. Och jag tror att man behöver extra långa gardiner. Men man behöver också en stege eller någonting för att överhuvudtaget nå upp till gardinstången där uppe. Så vi får se hur jag ska lösa det här framöver. Ilningar i själen, det pratar veckans gäst om i samtalet. Veckans gäst i Elin möter är Frida Edman som är bokmässegeneral för bokmässan i Göteborg. Och jag menar, ilningar i själen, det vill vi ju alla ha. När jag pratade med henne så kom jag att tänka på en massa egna minnen som jag har från bokmässan. Jag har aldrig besökt bokmässan som någonting annat än som författare faktiskt. Jag hade inte varit där innan jag var där första gången som författare. Och det tror jag var med min andra bok, Till flickorna i sjön. Och bokmässan kan ju vara lite överväldigande, särskilt när man är ganska ny som författare. Jag kommer ihåg den där första gången att jag oroade mig över min egen bok, över seminariesamtal som jag skulle vara med i, scensamtal. Och jag kände mig väl lite osäker och orolig och sådär. Men jag kommer ihåg att jag plötsligen bredvid mig medan jag väntade på hissen såg den sydafrikanske ärkebiskopen och apartheidmotståndaren Desmond Tutu. Och då kände jag plötsligen med min lilla roman i handen att det finns ju väldigt mycket större och viktigare saker i världen att tänka på än sin egen lilla bok och sitt författarsamtal. Och sen åren sedan dess, sen första gången, så har jag ju varit på bokmässan många gånger. Och jag har varit på allt från ett väldigt nära och nästan hudlöst scensamtal med den amerikanska författaren Siri Husvett till ett långt och storskrävlande egovrål från en av Sveriges storsäljande författare som underhållande nog hade gylfen öppen nästan hela seminariet. Man kan ju tycka att om det verkligen stämmer att han har sålt alla de där böckerna så kan han kanske ha råd med nya kalsonger också. Jag har även kommit med värktabletter och lånat ut skor till en författare som har lyckats bryta klacken en gång på en efterfest på bokmässan. Och jag vet att jag har också blivit akut blyg en gång på mässgolvet när jag såg någon som jag väldigt, väldigt, väldigt gärna ville prata mer med. Men jag vågade inte ens heja den gången. Allt det här är bokmässan och allt det här är väl också sånt som ger ilningar i själen. Årets bokmässa, den är mellan den 28 september och 1 oktober. Man kan förstås kolla in bokmässans egen hemsida om man vill veta mer om årets författare och arrangemang. Nu till samtalet med bokmässigeneralen Frida Edman. Ja, hon är mässgeneral för bokmässan i Göteborg och vi ska prata om bokmässan förstås. Om läsning, yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mänskliga rättigheter. Och vi ska dessutom få höra lite om vilka som är hennes bästa berättelser från bokmässan. Välkommen till Elin möter, Frida Edman. Hur är läget?
Ja, men tack. Det är jättefint. Nu fick jag kaffe här precis också, så nu är det ännu bättre.
Ja, nu dyker det upp en kaffemugg här på skärmen, ser jag.
Ja, kaffe måste man starta dagen med.
Du, bokmässan är ju då till hösten. Det är sista helgen i september som vanligt. Men jag vet att det är intensiv aktivitet hos er som jobbar med mässan nu på våren. Vad gör ni precis just nu?
Ja, vi lägger ju egentligen hela bokmässepusslet. Det tar lång tid att förbereda sig inför en bokmässa. Vi brukar säga att det tar nästan 2 eller 1,5 år att lägga alla pusselbitar på plats. Så ens innan vi ens hinner arrangera en bokmässa så har vi påbörjat nästföljande i dess planering. Men just nu under våren så är det mycket att göra med vår programläggning. Vi arrangerar ju ungefär 300 seminarier varje år, djuplodande samtal om vad som händer i världen och där aktuella författare får samtala med andra författare. Och men det är mycket arbete kring innehållet. Sen för min del så är det en del kring att möta både våra samarbetspartners inför planeringen, inför deras insatser. Det är lite resor här under våren för att möta andra internationella aktörer på andra bokmässor och så.
Just det. Och det är 3 teman i år. Det är judisk kultur, staden och ljud. Är det något av de 3 som intresserar dig personligen allra mest?
Ja, men jag är faktiskt historielärare i grund och botten, så att det judiska temat är väldigt intressant för mig personligen. Här har vi ju en fantastisk kultur från egentligen Bibeln fram till idag, och i flera seminarier så kommer vi belysa just olika aspekter av den judiska historien och litteraturen och filosofin.
Om vi backar tillbaka lite grann så fanns det ju en storm kan man säga runt bokmässan. Det här var innan du började, ska vi vara tydliga med att säga, 2017. Då den högerextrema tidningen Nya Tider ställde ut på mässan och det var nazister som marscherade utanför på gatan. Det blev en stor debatt och din föregångare fick så småningom gå. Och den här debatten, och nu tänker jag sammanfatta den väldigt brant här för att rymmas med den i det här samtalet. Men den här debatten har ju fortsatt långt utanför bokmässans väggar de senaste åren. Där man kan säga att det i ena hörnet då står en uppfattning om att man ska ha total åsikts- och yttrandefrihet och kanske tryckfrihet. Och i det andra hörnet så finns farhågor och varningsflaggor om att man kan råka hjälpa extremister och grupperingar, individer som inte respekterar mänskliga rättigheter, att man kan råka hjälpa dem att bygga plattformar eller motorvägar eller så om man låter dem medverka på mässor och på scener och i medier och sådär också. Och jag vet att det här är en jättestor fråga, men var skulle du säga att bokmässan står i den debatten idag?
Ja, men jag har ett svar på den frågan, men jag skulle bara vilja backa bandet lite grann också. För Jag har faktiskt jobbat med Bokmässan sedan 2013-2014. Jag anställdes här som ansvarig för att titta på hur vi kunde samarbeta närmare med skola och bibliotek bland annat. Då arbetade jag även med Nordiska skolledarkongressen och mediedagarna i Göteborg. Så jag arbetade med Bokmässan även 2016-2017. Jag var dock en del föräldraledig, men det var ju en väldigt turbulent tid som påverkade oss alla som arbetade med Bokmässan som projekt. Och vi var nog i begynnelsen av det här polariserade samhället som vi kanske är mitt i nu. Vi ser ju trender och krafter i hela världen och i Europa framför allt, där det polariserade samhällsklimatet och diskursen verkar nu vara, kanske får vi hoppas, på sin peak så att säga. I det här läget som vi var i 2016-2017, ja men då avkrävdes det att vi skulle säga nej till en utställare som hade ungefär 9 kvadratmeter av 10 000 kvadratmeter som vi varje år välkomnar då förlag och mediehus och andra aktörer att faktiskt medverka på så att säga. Och det var ju med anledning av att man inte ville se att den här utställningen skulle vara på plats då för att yttra sina åsikter. Under den tiden så leddes ju Bokmässan av en annan person som efter Bokmässan 2017 själv valde att sluta då den här frågan förknippades väldigt starkt med henne. Så att det blev som en brytpunkt i en omstart, nystart för Bokmässan i det hela. Men jag måste säga att den här frågan var inte lätt då att navigera i och är kanske inte lätt idag att navigera i heller. Men viktigast för Bokmässan, det är ju att vi sätter ljus på författarna och läsarna. Bokmässan ska vara mycket för många. Det ska vara en kompetensutvecklingsplattform. Det ska vara ett samtal för den offentliga diskursen, debatt och så vidare. Men det ska också vara en branschfest, en hyllning till det skrivande, levande ordet. Här ska bibliotekarier och lärare mötas. Här ska poeter få läsa sina ord. Här ska crimeförfattare trängas med filmförfattare och så vidare och så vidare. Så att efter Bokmässan 2017, då stod vi egentligen i ett läge där allt vi gjorde överskuggades av den här diskursen. Och det är ju så att vi har yttrandefrihet i Sverige. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i TV, i det offentliga rummet. Bokmässan är en kommersiell mötesplats och i slutändan så är det vi som bestämmer vem som ska få ställa ut. Kontroversiella åsikter kommer alltid få ta plats på Bokmässan, men i det här läget så hamnade vi i ett sammanhang där vår energi gick till en enda utställare som hade 9 kvadratmeter ungefär av 10 000. Det var inte hållbart för Bokmässans framtid. Så att av olika anledningar så valde vi helt enkelt att under hösten 2017, när jag hade tagit över och vi hade rannsakat oss själva i den här processen och vad som var viktigast för oss, så valde vi att helt enkelt att utesluta den här utställaren.
Och så blev du mässgeneral för Bokmässan. Hur gick det till? Vad kände du då att det här var vägen framåt? Vad ville du eller vad vill du idag?
Ja, men jag tror att när jag tog över Bokmässan så det var en tuff tid. Det var ett team som var ganska trött. Vi var trötta efter Bokmässan 2016-2017. Det var en del medarbetare som inte orkade arbeta vidare med Bokmässan. Och det var också så att det fanns en splittring i branschen helt enkelt. Man efterfrågade att Bokmässan behöver vara tydlig framåt i vad kommer Bokmässan vara? Och då backade ju vi bandet och tittade på Bokmässans historia. Vad är vårt DNA? Hur startades Bokmässan? Varför startades Bokmässan? Och när vi då läser igenom all vår dokumentation och hur bokmässan har återspeglats och så vidare, så har ju vi alltid varit en spegelbild egentligen av vad som försiggår ute i vår omvärld. Och bokmässan startades ju faktiskt för att skapa ilningar i själen. Bertil och Conny ville att vi skulle mötas för att få perspektiv. Och med ilningar i själen så menade de att här ska det äga rum samtal som kanske aldrig annars äger rum. När man går från bokmässan ska man känna sig lite mer bildad, lite mer rikare i att man har fått ta del av berättelsen som man kanske inte tidigare har mötts av. Så det bottnar ju verkligen vi i bokmässan i. Och det gör också att våra val framåt i vad bokmässan ska vara också blir lite enklare kanske. Allt vi gör ska handla om att möta där författare och läsare får mötas och där vi genom samtal skapar ilningar i själen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ilningar i själen, minsann. Du, kommer du själv från en kulturell familj, eller hur ser din väg till kulturen ut?
Jag är född och uppväxt i Lysekil, ett litet mindre samhälle i Bohuslän. Min mamma och min pappa var, min mamma arbetade inom vården som vårdbiträde och min pappa inom industrin som Scanraff heter det idag, Primraff heter det idag. Ingen av dem var universitetsutbildade när jag växte upp, men min pappa hade nog ett öga för att kulturen och resande och att möta olika kulturer kan vara en väg till större förståelse för vår omvärld. Så att han har alltid varit väldigt noggrann med att läsa för sina barn och att vi skulle läsa när vi blev äldre. Han tog oss också, vi hade väl kanske inte den starkaste ekonomin när jag växte upp, men varje lov så tog han oss till Göteborgsoperan och Stadsteatern i Göteborg, och vi fick gå på teatrar och operor och vi åkte till biblioteken och så vidare, medan de andra flög till Kanarieöarna och sådär. Så kulturen har alltid varit ständigt liksom närvarande på ett sätt utan att jag egentligen kanske har tänkt på det. Ett av mina första sommarjobb var på biblioteket i Lysekil. Och det var ju mest att jag som 13-åring, 14-åring ville tjäna pengar. Men idag kan jag se att det också betydde någonting för mig när jag fick sitta nere i källaren i superfint väder i Bohuslän och arkivera böcker. Men jag arkiverade inte så jättemycket böcker, utan jag satt ju och läste gamla romaner. Så att, nej, men det har nog varit ständigt påtal. Sen har nog också det varit ständigt fort man har uttryckt någonting som barndom, så har jag fått frågan tillbaka, varför tycker du så eller hur menar du? Och då tror jag nog att pappa var väldigt stark i och försökte driva mig till att referera också då till litteratur eller vad jag hade tagit del av när jag hade läst sådär. Så det har nog varit närvarande på det sättet, något jag försöker idag sprida vidare till min son.
Ja, du är lärare i grunden också. Påverkar det arbetet som mässgeneral?
Men jag tror att när man arbetar med ett otroligt, ja men det är ett intensivt, ett massivt projekt och som sagt återspeglar mycket av det som händer i vårt samhälle. Där det blir nästan under 4 dagar så blir det en slags kolumn eller ett epicenter för liksom alla våra frågor som är mest påtagliga i vår diskurs hemma vid köksbordet eller i offentliga samtalet. Och det här ställer ju ganska höga krav på oss att vi som bokmässa hela tiden liksom omvärldsbevakar, är med i olika frågeställningar, inte bara inom kultur och litteratur och sådär, utan politik och det internationella världsläget och så. Så att jag tror att den pedagogiska förmågan använder jag nog mig av ganska mycket av utan att jag kanske vet om det. Men det är mycket. Jag tror att, ja men att balansera saker och ting och att ge utrymme för den kraft och de eldsjälar som arbetar med bokmässan samtidigt som man måste vara tydlig med vad vår riktning är och vart bokmässan ska och vad som är just vårt DNA. Så den pedagogiska förmågan tror jag nog att jag är tränad i, både som lärare och som bokmässochef.
Du, vi samlar ju på bra berättelser, säger vi här i podden Elin möter. Vi har också nämnt under de över 100 avsnitt vi har gjort hittills så har vi nämnt bokmässan ganska ofta faktiskt. I olika sammanhang, jag intervjuar ju en hel del författare här så att då kommer det ju upp minnen som de har från bokmässan. Jag har själv ett minne som jag har dragit några gånger tror jag i podden då jag sjöng Stad i ljus, Tommy Körbergs gamla klassiker för den brittiska novellförfattaren Tessa Hadley i en karaoke-taxi i Göteborg. Det var efter själva mässprogrammet kan jag säga, det var ganska sent på natten. Men hur som helst, jag tänker du som har jobbat nu med mässan ett antal år, vad är dina bästa berättelser eller starkaste minnen? Har du några sådana från de här åren som har gått?
Ja, men min första bokmässa som chef för bokmässan var 2018 och jag var ju riktigt nervös inför den invigningen. Och då hade jag skulle inviga tillsammans med barnboksförfattaren Jacqueline Woodson som hade fått Alma-priset där under våren. Och jag hade läst mycket av hennes böcker på engelska, men Brun flicka drömmer tror jag den heter. Den direkt översattes nästan när hon fick Alma-priset där. Så den läste jag mycket för min son hemma som också är brun. Och den här boken handlar ju väldigt mycket om hur det är att vara barn och ung och springa runt på gatorna i USA då som hon är uppväxt i. Och var just flicka och brun och bli bemött då utifrån det. Och en kväll när jag läste en av dikterna för min son så var han lite så här slumrande trött och så sa han mamma, jag är också brun och jag drömmer också. Och det blev så fint liksom, att berätta för Jacqueline Woodson inför invigningen när vi skulle upp på scen. Så det blev ett sånt känslosamt möte där för oss båda. Där vi båda blev nästan helt tårögda och så var det så känsligt läge i. Hon visste ju också vad bokmässan hade varit igenom och att nu var det liksom den stora återkomsten och så blev det så otroligt personligt i vår invigning. Det var väldigt, väldigt fint. Sen så måste jag ju också säga att utöver egentligen det som vi gör som många tänker på som bokmässan består av, det är ju våra seminarier och sen är det ju den stora mässytan och så är det också vårt rättighetscenter där egentligen svensk litteratur går på export nästan och där agenter köper in internationella rättigheter. Men utöver det så gör vi en del saker som kanske inte alltid liksom beskrivs eller kommer ut. Och en sådan sak var under bokmässan. Oj, förlåt, bokmässan 2019 tror jag det var. Då arrangerade vi en middag som vi kallar för The Historical Dinner Party. Som inspirerades av Judy Chicagos konstverk som finns i Brooklyn. på Brooklyn Museum. Då hade vi möblerat samma som hennes, eller likadant som hennes installation på museet. Och så hade vi bjudit in ett antal kvinnor som fick ja, men berätta om sin feministiska, eller sin förebild när det gäller feminism och jämlikhet. Så runt det här bordet då, satt jag tillsammans med Samar Jaspek, som hade skrivit en bok om Syrien och lyfte fram de syriska kvinnorna. Anne Holt som lyfte fram vad som hände i Utøya och hennes liksom förebilder i det här, i den krisen. Men också med Helen Pankhurst som berättade om sina mor och förmödrar, om rasism, och Jamaica Kincaid var på plats och utmanade och påminde oss om liksom ett europeisk barbari nästan. Hon talade väldigt starkt om detta och kvinnors utsatthet och som har, kvinnor som har misshandlats, beskjutits och allt möjligt för eller mördats för det vi har gjort i Europa. Det var också ett fantastiskt liksom minne i sig, det här arrangemang. Sen finns det ju också, som du säger, väldigt mycket som händer under, efter ett visst klockslag kanske. Och då kan jag bara påminna människor om att förråden på mässgolvet som byggs ofta i anslutning till mässmontrarna. Vad som händer inne i de förråden, det kan man se om man är uppe på våning 2 och tittar ner på mässgolvet på våning 2. Bara en liten shout-out till människor. Att tänk på det, att det syns vad man gör i dessa förråd.
Ja, och det får man tolka precis som man vill, eller hur?
Mm.
Du, jag vet att du är väldigt kunnig också inom ja, trender och hur utvecklingen ser ut inom läsning och för bokbranschen och sådär. Det finns ju en hel del oroväckande statistik som har presenterats på senare år när det gäller minskat läsande för unga, framför allt. Om vi ska försöka titta framåt, om vi börjar med själva bokmässan, vad tror du att, och vad vill du se för framtid för bokmässan?
Ja, men bokmässan är, kan man säga, en enda enorm läsfrämjande insats. Vi tror ju på det skrivna ordet och på boken och på berättelsen som kraft i samhället. Vi tror ju att världen blir bättre ju mer vi läser. Sen vet vi att det finns hemska människor i vår värld som uppenbarligen har bibliotek och också läser. Och så det i sig gör ju inte världen bättre, utan det är ju just samtalet och mötet och diskussionen kring kring läsning och litteraturen och upplevda berättelser som vi måste tala om och dela med oss av. Vi tror ju att världen blir bättre när vi utbyter perspektiv och utmanar oss själva i vår egen föreställning om hur världen ser ut. Men jag tror att bokmässan kommer fortsätta vara Nordens största kulturarrangemang. Varje år så brukar vi säga att vi ska skapa världens bästa bokmässa. Så att varje år så är ju bokmässan lik men också olik sig själv, så att säga. Och det präglas ju mycket av våra temasatsningar. Men det är ju också så att vi måste vara lyhörda inför vad som händer med berättandet. Boken som format är ju uppe på bordet för diskussion. Vi läser, som Elisabeth Resligård brukar säga på läsrörelsen, genom våra ögon, öron, fingrar och så vidare. Och det här är ju viktigt att förstå, att alla vägar till läsning är ju bra vägar till läsning. Så att vi som bokmässa tycker inte att det finns en polemik mellan olika format. Sen är det dock viktigt att diskutera och prata om vad vi gör med oss som människor om vi enbart skulle läsa genom digitala format. För det finns någonting i att faktiskt också läsa boken i sin fysiska form. Vi utmanar vår fantasi när vi läser rader, när vi läser mellan raderna. Det finns ju forskning som till och med pekar på att vi blir bättre på matematik om vi faktiskt tar del av de fysiska böckerna och är koncentrerad just på berättelsen. Så det tycker jag är viktigt att vi som bokmässa värnar om, vurmar om och verkligen tar ställning för liksom, berättelsen, boken, litteraturen. Vi vill ju vara en motor för litteraturen. Vara en motor som liksom lyfter fram litteraturens roll i en lite bredare kontext. För att vi tror att litteraturen är bärande för vår demokrati.
Du var inne på det här också lite grann tidigare med ungas läsning och barns intresse för böcker och så där. Skulle du säga att det är en av de frågor som du brinner mest för själv?
Ja, det är ju avgörande, tänker jag, för vår bildning, att våra barn och unga läser. Sen tror jag att vi måste balansera det samtalet lite, för att tack vare våra fantastiska lärare och bibliotekarier och på de skolor där det finns skolbibliotekarier, så är faktiskt barn och unga en grupp som läser väldigt mycket i vårt samhälle. Vi ser framför allt att de tappar läsningen hemmavid. Och det oroar mig mycket. Att vi vuxna helt enkelt inte värdesätter litteratur och läsning på det sättet som vi tidigare har gjort. Barn- och ungdomslitteraturen har historiskt sålt väldigt bra. Det är en kategori av utgivning som står sig väldigt, väldigt starkt. De senaste siffrorna pekar dock på ett litet tapp här. Och det går fort en negativ trend om vi inte gör någonting åt det. Redan för 10 år sedan så flaggade man för detta och det gjordes en litteraturutredning för att man såg då att barn och ungas läsförståelse föll, att man inte läste lika mycket. Och då gick man in med en del insatser. Nu har det blivit än värre siffror. Så att vi måste verkligen fundera på vad betyder det att våra barn och unga inte läser i lika stor utsträckning. Det är också så att våra barn och unga säger att de behöver hjälp med sin prioritering. Alltså det finns andra plattformar, andra medier som drar i deras intressen. De inser, framförallt våra ungdomar, att man behöver läsa böcker mer, ta del av litteraturen, men också nyheter och så vidare. Så att här, barn och unga ropar efter oss. Frågan är, vad gör vi i detta? Och då tror jag att en nyckel är, det är ju att vi som vuxna måste vara läsande förebilder. Vi måste visa att vi läser. För det första måste ju vi också läsa, förstås. Men vi måste också visa att vi läser. Och det finns något intressant i det här visuella. Om jag går runt i trädgården och läser böcker genom ljud, mina hörlurar, då visar inte jag min son att läsning är viktigt. För att han utgår inte från att det är böcker jag lyssnar på. Om jag bara läser nyheterna genom min telefon och apparna så visar jag inte min son att jag faktiskt läser nyheterna och att det är viktigt. Så att jag själv har gjort val till exempel att prenumerera på alla dagstidningar och få dem hem och ha en synlig stund hemma där vi faktiskt läser tidningen efter frukosten i soffan och så vidare. Han har sin egen tidning, prenumererar på SvD Junior och läser sin tidning. Vi har också liksom insatta lästider och så vidare. Nu låter det väldigt formellt, men det är en mysig stund. Jag inspireras lite av min kollega här faktiskt som sa att väldigt ofta så gör vi så som föräldrar att vi dukar fram fredagsmys och det är godis och det är tacos eller vad det nu kan vara för någonting. Och så sätter vi på en film. Men så gör vi aldrig med läsning. Läsning blir ofta ett måste, ett krav och så vidare. Så det försöker jag fundera och tänka lite grann på då. Så det behöver vi göra. Sen så en fråga här. Vad jag tycker är viktigt, eller vad jag också då tycker är otroligt viktigt, det är ju rent politiskt. Att vi måste prata mer om litteraturpolitik. Vi pratar mycket om kulturpolitik. Vi har en uttalad filmpolitik i Sverige idag, men det finns ingen uttalad litteraturpolitik. Det tror jag att våra politiker behöver fundera på. Därför har Bokmässan tagit initiativ till ett litteraturpolitiskt toppmöte som vi gjorde redan förra året, men som vi nu växlar upp till ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte för att prata om just det här. Men i det begreppet tycker jag att det behöver inrymmas då frågor kring våra skolbibliotek. För utredning på utredning har pekat på att våra skolbibliotek är avgörande för våra barn och ungas läsning och för att det ska vara, att skolan ska vara just likvärdig och att alla barn ska ges möjlighet till att läsa. Det finns till och med i våra styrdokument att alla skolor bör och ska ha skolbibliotek. Men så är inte fallet. Så det här tycker jag att man behöver göra något faktiskt ganska drastiskt i Sverige idag.
Ser du några andra stora trender eller sådär när det gäller bokbranschen och litteraturen?
Men en trend som jag tycker är intressant, det är ju att den internationella bokförsäljningen verkar gå bättre i Sverige än tidigare än vad vi har sett de senaste åren. Det kanske också är ett tecken på just att vi vill förhålla oss till vår omvärld. Inte allra minst har ju den ukrainska litteraturen tagit plats i Sverige. Innan kriget så var den utgivningen ganska smal, sådär. Men det ser vi nu att den tar större plats. Det tycker jag är intressant i sig. Sen finns det ju också någonting i att ser att viss utgivning passar sig och är mer intressant för lyssnaren, alltså den som lyssnar på böcker. Vi ser att crime är intressant, att feel good är intressant och så vidare. Men jag tror att det kanske växer fram en större kraft även i lyssningsformatet nu, där fler kategorier och där en bredare utgivning kanske får ta lite större plats. Det är i alla fall min förhoppning. Men det är också viktigt här att prata om att vi har ingen litteratur om inte våra författare orkar skriva litteratur och får betalt för att man producerar litteratur. Och det är en viktig nöt att knäcka nu när den digitala utgivningen blir starkare och starkare.
Väl argumenterat, Frida. Vi ska snart tacka dig. Vi har mycket att tänka på nu inför årets bokmässa och inför kommande bokmässor. Men vi har ju två stående punkter här i podden Elin möter som vi frågar alla gäster om för att försöka kartlägga er lite, vilka ni egentligen är. Och det första är en musikalisk punkt, det vi kallar för stundens soundtrack. Och där undrar jag helt enkelt om du har någon låt som du tycker extra mycket om och varför du gillar den.
Ja, men jag måste faktiskt erkänna att jag lyssnar inte så jättemycket på musik. Men jag står fast vid att... när jag lyssnar på musik så lyssnar jag mycket på synth och framförallt Depeche Mode. Och jag har nog kanske ett lite brinnande intresse just för den lilla människan. Och just det här som vi har varit inne på mycket i samtalet idag. Att vi måste förstå varandra för att komma fram i vår samhällsutveckling. Och i morse så lyssnade jag faktiskt på Depeche Modes People of People. Och i en fras så sjunger de: I can't understand what makes a man hate another man. Help me understand.
Då tar vi den till låtlistan Stundens soundtrack som man hittar på Spotify om man letar reda på den under min profil Elin Smulan. Och sen har vi den avslutande punkten, fiktiva fikat. Och här får man ju önska en drömgäst, död eller levande, fiktiv eller verklig, till ett fika eller en middag. Varför man väljer just den gästen och kanske vad ni ska äta och dricka också.
Min drömgäst till bokmässan, och jag hoppas verkligen att jag får ta honom på en härlig middag. Det är David Isaac, som har suttit fängslad i så många år för att han har yttrat sina fria ord. Vi hoppas verkligen att han en dag får möjlighet att komma till Göteborg, komma hem till Göteborg och komma till sin bokmässa.
Det vore en fantastisk gäst. Stort tack Frida Edman för att du gästade podden Elin möter.
Tack så mycket.
Ja, gästen som Frida Edman önskade sig till fiktiva fikat, frisläppt då förstås, är alltså den svensk-eritreanske journalisten, författaren och dramatikern Dawit Isaak, som suttit fängslad i över 20 år i Eritrea vid det här laget, fängslad för sina åsikters skull och för sina verk. På sajten fridawit.com kan man läsa mer om honom och kampen för att få honom frisläppt. Det var allt vi hade för den här gången. Vi hörs snart igen. Puss och kram!
Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framför den.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.